Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkomna tillbaka till Fotbollstouchen, säsong 4, avsnitt 8. Idag är ett speciellt avsnitt med de här. Vi är här med Dante och Fabian. Kul att se er här, hörni. Men vi har en speciell gäst som är med oss. En man som började frilansa för sin lokaltidning i Norrbottens Kuriren som 16-åring. Sen så tog karriären fart. 442 i London, journalistutbildning i Umeå. 2003 så började han jobba på Sportbladet. Sen skrev han böcker. Han jobbar sedan 2010 på Viasat. Han, ja, året 2019, då lanserade han Sveriges absolut största sportpodcast When We Were King. Han kan allt om fotboll, ett levande bibliotek. Han har vunnit mer guldskölden än, vad ska man jämföra med, Dante? Har du någon bra jämförelse?
Messis Ballon d'Or.
Messis Ballon d'Or, helt räkla rätt. Ingen mindre än mannen, myten, legendaren Erik Niva. Kul att du är med oss.
Ja, ett nöje att vara här.
Det är lite egoboost av min presentation här.
Ja, fy fan. Jag liksom tänker för mig själv att han vill väl, så jag ska inte gå in och rätta.
Var det fel?
Vart blev det fel?
Vart blev det fel? Säkert misstag. 30 misstag var det.
Nej, det finns inte världens mest betydelsefulla misstag där. Men jag läste inte journalistik i Umeå. Jag läste någon annanstans.
Ja, vad fasen. Då är det en dålig artikel jag
läste. Shout out till Sundsvall.
Jag ska hitta den artikel jag läste det på. Är det bra, Erik? Jag gillar att du rättar mig direkt. Hörrni, kul att vi är tillbaka. Ett
och
avsnitt.
Fabian är tillbaka den här veckan också.
Sjuk för veckan.
Ja, det var 3 veckor sedan med tanke på påsk. Vecka pausen. Också var det paus. Och kul att vara tillbaka. Kul att ha Erik här också.
Vi ska kul att ta dig emot Chudonero istället för Tim.
Dante, vi ska gå in på det. Veckans, den här dagens schema, hörni. Vi kommer börja att köra en liten Champions League-rundtur. Vi har ju matcher som spelades i veckan. Det var mål efter mål. Vi ska gå igenom matcherna med Erik. Sen har vi favoritsegmentet mot Chudonero. Hörni, ni har en uppgift. Ni kan börja skissa på den nu. Eriks Nivas favoritlag, det är Tottenham. Så att ni ska göra så att Tottenham vinner Premier League nästa säsong. Ni får 150 miljoner euro. Erik, du blir jury.
Ja, jag är jävligt nyfiken. För lyckas de vinna Premier League med 150 miljoner euro så ska de ha jobb.
Och sen så ska vi snacka med dig, Erik, om allt möjligt. Vi har förberett en intervjudel med dig. Och sen så, Dante, liten quiz i slutet, eller hur?
Jajamensan.
Hörrni, dags för veckans nyheter. Vi sätter igång direkt. Vamos! Innan vi börjar gå igenom veckans Champions League-matcher vill jag bara snabbt prata om fotbollströjfredag som är idag, hörni. Dante, du reppar. Det är en viktig dag som vi swishar såklart till Barncancerfonden och stötta, för barn och cancer, det håller inte ihop.
Verkligen
någonstans.
Inte.
Så att jag bara tar upp det lite snabbt. Hörni, nu är det Champions League-snack. Erik, vi har ju en Champions League-vecka bakom oss.
Mm.
Det har hänt mycket.
Det får man säga.
Vi kan ju börja med första matchen, Real Madrid mot City. Haaland iskall. Galen match. Vad tar du med dig från den matchen?
Oj, ja, men alltså det man framstår med sig, det är väl liksom en kollektion av drömmål. Jag ska erkänna att jag framförde den andra den kvällen. Kolla med på Arsenal Bayern München än vad jag kollade på Real Madrid-matchen. Men jag har ju såklart tagit i kapp det jag känner att jag behöver. Så målen, kvaliteten på matchen. Jag tillhör ju de som tycker det är lite trist när samma lag möts hela tiden. Men Real Madrid och Man City, de har jävlar i mig givit oss sportsligt minnesvärda matcher de senaste åren.
Jävlar.
Och det är inte så att man liksom deppar att de snart ska mötas igen.
Nej. Vilket av målen var favoriten där?
Fodens för mig. Jag vet att folk tycker Valverde. Jag tycker ju inte det. För så här, trycka ner en volley i gräset, absolut. Men för mig ska en volley vara riktigt estetisk. Den ska inte ner och studsa. Den ska susa.
Det ska vara en liten pavardaktig där. Eller?
Exakt, den men, som liksom underskruv. Men, säger man fan inte.
Men Guardiola då, den finner ingen plats.
Alltså den är ju på topp 3. Men, han finner alltså inte plats på toppen.
Han erkänner ju att det inte var med flit typ heller. I och med att han säger att han får en dålig touch. Och han måste bara få iväg bollen. Så det tar ju ifrån målet tycker jag i alla fall.
En rätt galen match om vi bara ska snacka om det. Vi har De Bruyne som får magknip. Vi har Haaland som har ett skott på mål och gör inget annat. Vi har sex mål i matchen. Champions League i helheten. Det här var ju kul ändå efter förra omgången som var rätt tråkig. Om vi ska
ja, det ska vi inte säga.
Jag tycker det var tråkigare än vad det hade här. Vem går vidare mellan jag tänkte säga, men vem går vidare mellan Haaland och City? Vem går vidare mellan Real Madrid och City?
Man City.
Du är säker på det?
Nej, absolut inte. Jag fastnar alltid i det där att jag ligger kvar i liksom förra säsongens tips och förra liksom avgörandet klubbar emellan, för jag tror någonstans trots alla jävla år att fotbollen är konstant. Eftersom att Man City vann allt förra året, då kommer de vara svåra att peta ner från tronen i år också. Det är precis tvärtom.
Ja, men för det...
Historien visar ju att det är det svåraste som finns att upprepa framgång. Mm. Men min ryggmärgsreaktion finns nästan alltid där. Real Madrid, ja, de gjorde ju de där sjuka åren när de vann. Var det fyra i rad?
Tre i rad.
Var det tre i rad?
Det var fyra på fem år.
Ja, exakt. Det var ett uppstickarår.
Hörrni, vi har
men vi har ju också Foden, just eftersom det var ditt favoritmål där. Så var ju, Henri snackade ju innan att nu är Foden världsklass, att han steppar upp och bär laget på sina axlar när De Bruyne inte är där, när Haaland inte spelar bra.
Vilken säsong han gör till Foden.
Otroligt. Skulle du vara med och hålla med om att han är världsklass nu?
Ja, det skulle jag. Sen liksom, hur många ryms i den kategorin? Är det 550 eller 500 spelare? Men absolut, det klingar inte falskt.
Han är uppe där för mig ändå, att han är absolut uppe som en av Premier Leagues bästa spelare den här säsongen. Topp tre ändå.
Alltså det jag tycker är roligt med honom också. Jag är gammal anglofil, växte upp med engelsk fotboll, tips extra. Då var det ju bara tuffa mittfältskrigare som tacklar hårt och sparkar långt. Phil Foden är ju en typ av spelare som engelsk fotboll egentligen aldrig har producerat tidigare. Och han kommer från liksom gatorna i Stockport. Kommer man från gatorna i Stockport spelar man inte som Phil Foden, fast tiderna förändras och nu gör man det. Och det är klart att det är jävligt kul och imponerande. Mm.
Det är lite intressant med Phil Foden. Det känns som att han hade en väldigt snabb start i sin karriär. Och sen så Pep lite grann förra året, minst bänkade mycket. Alltså Phil Fodens svaghet, det känns lite som det är Pep som ibland bara bestämmer. Nej, men nu är du box i, du är kall nu.
Känns ju som att han förväntade sig där också med att de sålde Cole Palmer i somras. Mm.
Steppa upp nu.
Det var ju Jamie Carragher nu som sa att tidigare var det David Silvas mittfält. Det gick vidare sen till Kevin De Bruyne mittfält och numera kommer det vara Phil Fodens mittfält. Okay. Och att det går vidare på det sättet. Liksom.
Generationsväxlingen. Hörrni, vi har en annan match som du kollar lite mer på. Mm. Arsenal Bayern München. Straff eller inte?
Alltså på Saka i slutet. Nej, absolut inte straff.
Bravo. Inte straff. Okej, om vi bara går in på matchen. Också en galen match som är högst intressant. Kane gör mål. Vad tar ni med er från den här matchen?
Arsenals orutin i de här matcherna.
Men lite
att de tar inte vara på att de spelar bättre. Och Bayern München visar ju rutinen med att vara kliniska i sådana här matcher, att du behöver inte vara det bättre laget, men får du chansen så sätter du den. Och det är det som spelar roll i slutet av dagen.
Vi snackade om Foden nyss. Saka, han steppar upp, Fabbe. Vad känner du?
Det är också en evig. Vi har ju de här engelska experterna som har sina åsikter överallt. Rio Ferdinand påstår ju fortfarande att han inte är världsklass liksom. Och det är precis det du är inne på, Erik. Vad är världsklass? Vad är definitionen av det? Alltså såhär, ja, möjligen att man placerar Phil Foden såklart över Saka, men jag vill ändå påstå att han är en av de absolut bästa på sin position i världen, ute i Europa. Men han är inte bäst i världen på sin position om man säger så. Men han är ju där uppe.
Han är där uppe, absolut. Vem går vidare? Arsenal Bayern München?
Så jag tror Arsenal, men jag hoppas ju FC Bayern. Det tillåter jag mig att göra. Och jag tillhör inte de Tottenham-hängare som på något sätt känner sig förbittrade över att Harry Kane spelar FC Bayern. Utan jag vill att det ska gå bra för Harry Kane. Jag vill att han ska göra mål på Arsenal. Jag vill att Eric Dier ska stå där som en jävla mittbackstitan. Och möjligheten är väl marginella, men jag klamrar mig fast vid dem.
Alltså, men det är sjukt att han har tagit en startplats i
München. Ja, det är sanslöst.
Nej, men också sett till vilka han håller utanför. Liksom, Korean Kim är ju såklart en mycket bättre fotbollsspelare. Ja. Så hur fan kan det här få pågå vecka efter vecka? Ja. Kan man undra. Men
jag gillar ju ändå Erik vi har ju ändå en viktig aspekt nu när du säger att du vill att Bayern ska vidare. Men just att Arsenal skulle gå vidare är ju viktigt med de här...
Koefficienten!
Exakt, för att Tottenham kanske ska kunna klämpa en femte plats för Champions League nästa säsong.
Ska jag berätta hur jag värderar när det kommer till Tottenhams Champions League-spel kontra risken att Arsenal vinner Champions League? Den risken måste avvärjas till varje pris. Alltså, jag tror inte det är rätt hårt i koefficienten just det fallet. Men det var däremot ingen bra kväll igår när du spelade in. Liverpool fuckade upp koefficienten. West Ham fuckade upp koefficienten. Koefficienten. Lille hade mycket väl kunnat fucka upp koefficienten också.
Bayer Leverkusen och Bayern München kan ju kriga sig till båda titlarna där. Och då är det ju
ja, men alltså, det är redan hugget i sten. Det är 2012 all over again då Spurs kom fyra och Chelsea fuskar till sig platsen och vinna Champions League. Nu kommer Spurs komma femma. Vi kommer missa Champions League. För Arsenal kommer fucka upp koefficienten. Men är det på så sätt så lever jag med
det. Du accepterar det helt enkelt. Jävla koefficienten. Det är det vi tar med oss av
det
här segmentet.
Det är det vi tar för avsnitt. Ja, jävla koefficient.
Jag älskar det. Atletico Dortmund, det kanske är tråkigaste matchen av alla fyra. Ändå, om vi ska jämföra med alla de andra. Det var ju en match där Atletico vinner, men man kanske hade, de hade kunnat ta med sig mer.
De borde ha dödat det.
Slarvigt Dortmund.
Ja, alltså det stämmer. Det är också Atletico som inte dödar matchen. Det är ju ofattbart. Det ska
alltså
man
Dortmund
göra.
Är ju ett slarvigt lag. Atleti måste vara ett jäkligt noggrant, jäkligt effektivt lag. Det är det som är rätt mycket av uspen med Diego Simeone, och jag tror väl Dortmund kan de säkert lösa ändå, om man ska de sen kunna ta sig ytterligare tack vidare. De kan liksom inte släppa upp det sårade bytet. Det gjorde de ju aldrig förr. De stängde dem ner i kistan och begravde.
Han har ju just, Simeone har ju inte torskat på 17 utslagningsmatcher i Champions League på hemmaplan.
Mycket bra, tack för det faktan.
Nej, men sen har,
det var inte bra.
Men jag såg ju också nej, men,
det kommer alltid, jag förklarade det Erik, det kommer lite extra fakta varje dag.
Och det ska häcklas varje gång.
Och han är så stolt över det, Milan-fan.
Ja, men här har vi också lite fakta från Erik Niva som jag tog upp på Twitter med Kevin Grovecroyd som stod på läktaren och... Det var ju jävla...
Han
var nästan långt fram i marschen, andra ledet, och just ändå en världsmästare. Jag älskar ju den typen av historia, just att det var en läkta kille. Och han fick ju först inte plats i Borussia Dortmund, för det är svårt när man är... Alltså han är en ganska begränsad spelare. Han hade kunnat vara brittisk mittfältare på 80-talet. Men även då när han spelade i liksom tyska tredje divisionen så hände det att han sket i sina matcher för att han skulle in och kolla Dortmund spela. Då var det viktigare. Sen får chansen att spela för A-laget, den där klockan. Beran, vinner två Bundesliga, var i Champions League-final, blir världsmästare. Oj, vilken grej. Men sen är det ju ändå det viktigaste att sen återvända till läktaren där en gång allt började. Så kan fotboll också vara.
Hörrni, vi ska snacka om sista matchen. Det är ju PSG-Barcelona. För min del, jag har PSG jobbigaste matchen att prata om, men vi måste snacka om Rafinha som är fullständigt fantastisk. Mbappé som är ett spöke Laban. Vad tar vi med oss från den matchen, Fabbe?
Att, alltså det var ju det som vi tippade innan, att Barcelona är möjligen lite starkare än PSG, just eftersom att det är så sjukt obalanserat. Fortfarande känns det som ett obalanserat bygge i PSG. Det är lite bättre, lite mer struktur på det, men det, alltså, när struktur möter struktur och så har vi ett Barcelona som har drillats lite längre, så känns det som att de tar ut PSG på det sättet.
Jag frågade dig Erik, om vi kollar på... PSG. Vi har en sorts, jag upplever att konflikten som stör det här laget, det är just det här med PSG kommer dra. Och vi har vår coach då som bara håller på, de bråkar liksom.
Vad är han är ute på Twitch fortfarande.
Han satt ju och sa det här med att om man får 2 miljoner eller någonting i donationer så kommer han bänka honom eller spela han som mittback. Han hade lika gärna kunnat göra det den här matchen.
Det kan vara svårt att få in. Alla vill se Mbappé som mittback.
Mbappé mittback. Men vad tycker du, vad är problemet i PSG?
Oj. Liksom hur stort eller smått vill du ha det här?
Kör.
Jag vill gärna höra det.
En typ av grundproblem. Alltså PSG, det är din klubb. Hur länge har det varit det? Alltså sen före Qatar?
Före Qatar, nu ska jag helt transparent. Ett år innan före Qatar, för jag bodde i Paris.
Så just ett år?
Nej, men det var det.
Det är klart det är viktigt.
Nej, Waro, Nene, Ludwig Jolie spelade. Det var de tiderna. Vi hade Liundula också. Det var de. Jag bodde i Paris och fick faktiskt träffa laget.
Fråga ändå lite grann, för att jag tror ju någonstans att huvudproblemet med PSG är ju att identiteten är otydlig just nu. Det är mitt emellan liksom stora Galacticos PSG. Alltså Messi, Neymar, Mbappé, PSG, och där pikade vi hela den grejen. Nu ska det bli något annat. Men det har inte riktigt hunnit fram. Det att visa i Remeri PSG ännu. Det är väl det måste bli framöver. Paris, det är ju den stad i världen som producerar mest fotbollstalang. Det går att bygga ett europeiskt storlag med en tydlig parisiansk kärna. Mm. Jag tror att klubben och laget skulle må jävligt bra av det på sikt.
Säger Emre har vi ju där som största liksom.
Ja, men det är just det. Han skulle ju vara lite den här fanbäraren framöver. Men han har ju varit lite, han är ju ung så det är normalt, ja. det går upp och ner. Vi har ju Mbappé som kommer sticka. Det var Osimhen som snackas om. Men jag håller med att problemet är ju där. Lagkänslan finns inte i PSG. Nej, det saknas något.
Ja, Mbappé förtjänar ju lite också att om han nu ska vara där i projektet, han ska vara, han ska ju stanna nu och vara den här, han ska ju vara den ensamma stjärnan. Han ska ju vara den som steppar upp nu. Han vill ju ha det så. Mm. Det är ingen Messi, det är ingen Neymar, det är inget, han är stort längst fram i rampljuset. Han sa ju innan matchen, han bara, it's time for the big players, I'm ready. Ja. Han var ju allt annat än redo inför den matchen.
Nej, men det var, jag tycker att, lyssna nu, jag kommer klippa det här.
Det var inför den här matchen jag snackade om. Han säger inför den här matchen och sen kom han dit och har noll skott på mål. Det är en utslagsgivande match. Då är det gäller att han steppar upp, han ska göra det han ska göra.
Jag håller med dig, men låt oss prata om laget de mötte, Barcelona. Vi har en Rafinha som plötsligt blir, vilket mål han gör, volleymålet av Pedri-passen, helt osannolikt. Vad tar du med dig från Barca från den matchen, Erik?
Men det är väl att de alltjämt tar en jävla höjd och de har också sina liksom identitetsproblem. Vilken klubb ska de vara? Men de har väl hunnit lite längre i att investera i sin nästa generation av unga och får utdelning på det. Den går inte att bara förlita sig på 17-åringarna, för det är klart de kommer, som du säger, vara upp och ner. Men då krävs det att de erfarna spelarna kliver fram och avlastar ju skillnad. Mbappé är ju inte Rafinha gör det. Det är klart att det är ju inte Rafinha till en bättre spelare. Men det är Barcelona ett övertag.
Pau Cubarsí, vad tycker du om han? Han gör ju än en gång en fin match. Mbappé lyckas, han är inte blivit, ingen har dribblat förbi Pau Cubarsí.
Han har ju tagit Osimhen, han tog ju Griezmann i...
Han är ju speciell, Pau Cubarsí, tycker jag.
Och det är inte så, alltså jag är en enorm anhängare av La Masia och liksom deras transferutveckling. Men det är inte alltid mittbackar de har varit bäst på att plocka fram.
Nej.
Så att liksom de fortsätter producera och nu får fram en liten ny typ av spelare. Det värmer talangutvecklingshjärtat som jag tror att du sitter på.
Jag älskar det. Jag gillar att se det. Och hörni, vi ska prata just om talanger. Ja, men, har du inte frågat om Champions League innan vi går vidare?
Ja, men Champions League, jag tänkte ta upp att Niva sitter och budar på fotbollsjournalen.
Jag förvarnade ju.
Berätta nu, vad är det här för Erik?
Ja, men det är en del av livet, va? Att ibland så bevakar man auktioner på olika fotbollströjor som säljs. Och de tar slut när fan som helst. Nu är det som
vad var det för tröjor du inte ville att jag skulle buda över?
Nej, jag vågar knappt säga vad det är. Jag vill inte väcka bäst. Väcka liksom kapitalstarkt folk från högerflanken.
Var det Milan? Om det är det då...
Nej, berätta vad det
alltså,
var för tröja.
Det är ju då en tröja som användes i matchen mellan Degerfors och Parma i Europaspel på 90-talet. Och det är Parmas klubbmuseum som säljer ut den. Så man vet att det är ingen fuffens här. Den är ju riktig. Så nu jävla gärna att fokusera.
Sen tänkte jag gå in... Jag måste bara, ni märker väl att vi har Erik Niva i studion. Det är det enda vi kan säga.
Så jag tänkte ju bara gå in på, eftersom vi ändå var inne på PSG. Det tog jag inte upp med... Men vi har ju faktiskt, vi träffade ju på dig på den här fotbollsresan.
Ja, efter du var med. Det var jag som var med. Minns att vi träffade det var,
och jag måste ju sluta träffa dig efter Milan-förlusten. Nu var det förlust igår mot Rom och så träffade jag efter förlusten mot PSG.
Men det kan inte varit att lägga pusslet.
Det kan inte varit min glädjande stund, men det var ju glatt att få träffa
dig. Jag
borde
ha sökt upp det efter i samband med Champions League förra våren. Alltså.
Ja, det är då vi borde ha letat upp varandra.
Det där borde inte vara den här. Hörrni, vi ska gå vidare till nästa segment. Innan vi gör det har jag en sista fråga här. Vi har Vincent Ibrahimovic som spelade med Future-teamet P08. Han gjorde mål i veckan. Bara din tanke, jag vill höra det från dig, Erik. Vi har Zlatan Ibrahimovic, det är nog press att vara son till Zlatan. Jag har sett honom några gånger. Vad tror du, hur fungerar det där med att man har en jättestor fotbollsspelare och man är son? Det måste vara otroligt svårt.
Det kan slå på oerhört många olika sätt. För vissa är det en jättefördel och bara en boost. För andra så är det betungande och jobbigt och någonting som kväver. Jag känner ju inte alls till Vincent på det sättet. Jag har inte sett honom spela alls. Jag har bara sett klipp. Ja. Vad är din bild av honom som spelare?
Det jag sett, han har inte växt klart ännu, men han är en innermittfältare. Passning, lite blyg som innermittfältare. Inte nästan som kommer ta för sig. Men han är passningssäker. Han är rätt fysiskt stark. Dribblingssäker. Sen skulle jag säga att hans stor problem är just fysiken. Och att, jag tycker att om man jämför med andra när jag kollar på landslagslägret, såklart han har en touch. Men jag tyckte han skulle kunna ännu mer ta för sig. Vill jag ha bollen, vända upp, göra lite skillnad. Där var han inte riktigt ännu.
Tröjan är hemma.
Perfekt transition. Vi kör på det hörni. Dags för Mucho Dinero. Jag hoppas ni har skissat fram era lag nu. För nu är det Tottenham och vi har Erik Niva som ska döma. Mucho Dinero, favoritsegmentet. Nu kör vi. I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Well, I need a dollar. gillar den här låten. Vad sa du, Fabbe? Det vill säga något.
Nej, det var inget.
Det var inget. Vi kör på, Fabbe. Vi kör på. Hörrni, vi har, ni ska göra så. Tottenham ska vinna Premier League nästa säsong. 150 miljoner euro.
Mycket nyfiken på detta.
Och här är han. Juryn, Erik Niva.
Jag tänker inte att det är möjligt.
Alltså. Jävla press alltså.
Det står 4-3 till Fabben efter att jag vann ett poäng.
4-2?
Till nej, 4-3.
Nej. Jo. Det stod ju 3-2 förra veckan. Ja, nu tar vi det lugnt. 4-2.
4-2.
Tycker Dante. Inte att det är fuskpoäng.
Dante sätter igång, det är start 11.
Är det jag som ska börja nu? Ja. Alltså? Okej, men nu har jag haft det här problemet med att jag inte vet vad jag ska bänka. Men jag har hållit kvar, jag har gjort...
Kolla på Erik, jag är inte domare längre.
Då har jag hållit här, jag har hållit backlinjen intakt och målvakten intakt. För jag tänker ändå att de här värvningarna som har gjorts är bra. Att Udogi, Porro, Vicario, Van der Ven, Romero, Dragosin som finns på bänken. Det håller vi. Det räcker. Så länge inte skadorna kommer igen.
Har du inte fått för att skicka Ben Davis från truppen?
Nej. Ben Davis är kvar på ett hörn där. Sen så hade jag ju mitt problem här. För jag känner att mittfältet behövs utvecklas. Men jag har hållit kvar för jag håller Sar snäppet större. Så jag, Sar får vara kvar för jag tycker att han är viktig i uppspelet. Men jag tycker att breda ut lite. Alltså, då har jag tagit in Vitinha, 45 miljoner från PSG som ska jobba på mitten. Mm. Otrolig spelare. Fortfarande kvar, alltså det är fortfarande kvar, Bissouma är kvar, kanske lira, men vi har tagit in Vitinha för lite mer ytterligare bredd. Det är bredden som har varit problemet i det här laget, känner jag. Och sen har vi offensiven, då har vi Kulusevski i höger, Maddison i mitten, och sen har jag sprängt banken här på att ta in till vänster.
Realism nu.
Ja, jag har jobbat realismen här. Vi har, Leao kommer inte lämna Milan, så det är ju realistiskt. Men vi har ju tagit in från ett rätt dåligt Napoli där Kvaraticelia får komma in på vänsterkanten och vi skapar ännu mer spets i det här laget.
Ja.
Och sen håller jag Son uppe på toppen i ett sista säsong kanske. Men jag har även tagit in, för jag märker att det har varit bredd som är problemet. Jag har tagit in en ypperlig supersub i Patrick Schick från Leverkusen den här säsongen som har 5 mål på 6 matcher och trycker in lite tyngd i de svåra matcherna för att lösa upp dem.
Stackars
vi har lyckats med Leverkusen.
Ooh,
så
Dante,
där har vi den.
Ja, intressant, jag ska inte recensera ännu. Ja. Eller ska jag vänta på bovandagen?
Fabbes tur.
Okej, jag börjar med att ersätta en målvakt för att jag tänker att vi ska vinna lite poäng, extra poäng, och vi har ju en snubbe som sitter och väntar på sitt kontrakt och han har ju vunnit otroligt mycket poäng, David de Gea, till sitt lag. Så jag tänker att Premier League vinna, tidigare Premier League vinnare, om det är det som är målet, då plockar vi in en gratis De Gea, helt enkelt.
Oh, och han ska stå som första keeper?
Yes, okay. Precis. Och sen är jag nöjd med Pedro Porro, Romero och Van de Ven. Men jag gillar ju Udogi, det har jag sagt tidigare. Men om vi ska, han är bara 21, han kan utvecklas. Om vi ska här och nu, en ännu bättre vänsterback, trycka in en Grimaldo där. Mm-hmm. På 45 miljoner euro. Sen, håller med, Sar är den som petar ut Bissouma. Men jag vill ha lite mer Premier League proven här som sittande mittfältare. Så João Palhinha kommer in där. Från Fulham på 50 miljoner euro. Eller 55 miljoner euro, sorry. Maddison, Kulusevski, Son. Inga problem där. Den trion är kvar. Och sen måste vi få in en målskytt. Och han är ju tillgänglig. Ivan Toney. På 50 miljoner euro.
Grabbar, jag är stolt över er. För det är realismen den här gången. Mm-hmm. Det är inte som jag gjorde förra veckan. Erik, analys. Fokus på dig.
Ja, men det är en odiskutabel segrare.
Oh.
Ja, alltså det är klassskillnad.
Ja, du tycker det alltså?
Ja, men jag är ledsen, Fabian, du går ju bort dig.
Nej,
Vicario
har varit otroligt.
Ja, absolut. Nu har ni ju haft det lite jobbigt ibland på vissa defensiva fasta när de omringar honom på hörnen, men det sker jag också dåligt på. Nej, så att liksom nedgradera på målvaktssidan, det tog jag inte i mig. Sen tycker jag också att man identifierar, alltså det måste ju, det vi måste uppgradera, det är ju främst sexa och det är vänster forward. Så det är helt korrekt att ni identifierar de positionerna. Spurs under Postecoglou behöver ju en sexa som absolut kan vinna en del boll, men framför allt som kan ta emot boll, vända upp, bryta press, spela vidare. Jag gillar Palhinha, det gör jag.
Vitinha.
Men tycker inte det är hans styrka. Jag tycker Vitinha är bättre. Mm-hmm. Tycker även att Kvaratskhelia till vänster och Son kvar på topp är mycket mer Spurs. Ivan Toney och flytta ut
Och så har vi Patrick Schick att trycka in också. I de låsta matcherna.
Erik, du har gjort Dantes vecka, månad,
den här måste ju nästan räknas som 2 poäng.
Sen du var klar över att den här uppgraderingen gör att vi kanske slutar 4 nästa
säsong. Ja, det erkänner också. Det är
ett steg framåt, men jag begär fan inte mer.
Nej, det är svårt.
Dock är den där jävla dåren laget så slutar
Fan Fabbe, du är inte totalsåg idag. Hörrni, Erik, vi ska snacka om dig nu. Vi har nog snackat om, eller vi ska snacka om allting, men fotboll, men fokus på dig nu Erik. Dags för intervjudelen, nu kör vi direkt. Vamos. Ja, ni vet ju om att veckans gäst är Erik Niva som sitter här med oss. Är att du är med oss på vår podd. Det är väldigt, vet du, mycket att göra, mycket att ta hand om, men det är väldigt kul att du var med oss. Jag vill också tacka alla där hemma som lyssnar på podden. Tack för den grymma supporten. Glöm inte att ge 5 stjärnor och följa Sporttouchen på TikTok och Fotbollstouchen på TikTok. Hörru, vi snackade nyss om Spurs. Vi ska fortsätta prata det om det lite grann. Jag vill bara höra lite snabbt. När föddes intresset i Spurs?
Men alltså det här är ju jättelänge sedan, för jag är jättegammal. Det är mitten av 80-talet och jag bor högt, högt uppe i Norrland. Det är snö 10 månader om året. Finns ingen svensk elitfotboll. Hit om Stockholm, alltså det var 130 mil för mig till närmsta svenska elitarena. Utan det som fanns var det här tv-programmet Tips Extra som tuggar engelsk fotboll helg efter helg efter helg genom mina polarvintrar. Så därför skulle det nog alltid bli ett engelskt lag. Varför just Tottenham? Ja, men det var för att i mitten av 80-talet så stack de ut lite grann. Alla andra lag spelade i rött eller blått och hette City eller Rovers eller United. Tottenham spelade i vitt och hette Hotspur och hade inte bara snaggade krigare. Vi hade långåriga dribbler som hette Hoddle och Waddle. Vi hade ett par argentinare som hade vunnit VM och Seardiles. Men det fanns en karisma i laget och det var lagom bra. Till och med när man är 6 år så fattar man att man kan inte bara hoppa på liksom det lag som vinner alla titlar. Nej. Det var Liverpool på den tiden. Man måste ju ha något som är där och liksom hugger och utmanar lite grann. Kanske inte helt hopplöst, men inte heller för bra.
Nej, vilken jäkla historia.
Har vi en favoritspelare genom Tottenham?
Det är ju lite...
All time.
Ja, nej, men alltså nu är det Ledley King. Jag har länge sagt att det är Ledley King bredvid Harry Kane. Men det är klart att det inte går att ha Harry Kane när han spelar i FC Bayern. Ja. Saken med Ledley var ju att jag är fast i det att Tottenhams identitet för mig, det är det defekta geniet. Vi ska ha en stjärna som är bäst i världen på sin dag. Men så ska det vara något som ställer till det som innebär att han inte har sin dag så ofta. Vi hade liksom Gassa som var sån men totalt galen. Glenn Hoddle var sån, man hade någon religiös knapp. David Ginola som kunde dribbla som ingen annan. Wow. Liksom vann player of the year när Man United vann trippen, men som vägrade försvara. Det ska alltid vara någonting som skaver. Och Ledley King, han var då typ världens bästa mittback, men hade bara ett knä. Kunde inte träna, utan dök upp på fredagen och gav tumme upp eller tumme ner. Och så visste man om man kunde spela till helgen. Och det innebar ju också att han blev kvar i Tottenham. För hade han haft 2 knän hade han spelat för Real Madrid. Nu hade han 1 knä, blev kvar i Tottenham hela karriären. Kunde inte spoliera något som Kane ändå har gjort lite grann. Och därför Ledley.
Och som du säger, Tottenham utan att ha sån, det är en klubb som är... Ni når aldrig riktigt dit. Sorry, det är lite, så beskriver jag det i laget. Och jag vill bara ta upp ett citat som du gjorde år 2009 på Sweden Spurs. Då sa du så här... Då, glöm inte vad Tottenham var 2009. Nej. Det var inte det vi är idag. Då sa du, som fotbollen är just nu så måste vi nog ha rika investerare till klubben. Ny arena står också på programmet. Vi har halkat efter de stora klubbarna ordentligt. Och jag kan inte se att vi under överskådlig tid kommer dit. Vi kan fortfarande attrahera bra spelare och det är tur det. Engelska ligan är ju bra, de flesta vi hit. Men Champions League kan vi nog glömma att etablera oss i. Vi ligger trots allt en bit bort som sagt. Vi kan fortfarande vinna någon inhemsk cup eller UEFA-cupen kan vi nog vinna. År 2009, du såg framtiden ändå måste vi säga, när jag hör det här citatet, du prickar rätt på allting.
Både nästan. Ja och nej. Ja, men, jag såg inte Mauricio Pochettino och Harry Kane framför mig. Och det innebar ju att vi faktiskt tog oss till en Champions League-final.
Trodde du någonsin att du skulle kunna se Spurs i en Champions League-final?
Aldrig. Och det innebar ju ändå att vi fick den resan som gav mig de bästa åren under mitt supporterliv. Även om det då såklart inte nådde riktigt ända fram. Men det var bättre än något jag någonsin hade hoppats på. Och nu är det bättre än vad jag trodde att det skulle bli. För Postecoglou är också någonting annat än bara liksom kall logik och pengar. Så jag tror fortfarande, ska vi vinna Champions League eller Premier League? Ja, då är det några jävla shake-pengar som måste till. Men det här ändå blir vi, vad sa du, 2009? Det har blivit 15 bättre år än vad jag trodde då.
Och ny arena.
På gott och ont, absolut. Men det går att bygga sämre nya arena. Det går att bli West Ham. Tottenham försökte ju få West Hams arena. Och då har ju förstört den jävla klubben. Så att vi misslyckades med det och var tvungen att bygga på riktigt. Det har ju också gjort att ja, det blev bättre än vad det hade kunnat bli.
Det är ju lite av de här det är inte riktigt som de här rymdskeppsarenorna som nya Bernabeu och Allianz Arena ändå. Lite cred till att den är lite någorlunda unik ändå.
Jo, och jag tycker
det, jag tycker det är fin.
Ja, men den är svinfin och jag fattar vilka avvägningar man gör. Man kan ju inte bygga som man gjorde förr, att här är det bara en plan och läktare och inget mer.
Nej, det är infrastruktur.
Ja, det måste vara allt det där. Och utifrån och liksom så här i kulverten, då är det rätt mycket USA, det är rätt mycket NFL. Men när du kommer in och ser gräs, då är det fortfarande en fotbollsarena. Den
mäktiga statyn också uppe på...
Ja, tuppen tänker du, eller gyllene tuppen. Ja, riktigt. Men också just att kortsidan är ett etage. Det är en väldig jävla läktare. Det ser du på Anfield idag i Kopp, alltså den mest klassiska kortsidesläktaren. Den är ju minimal. Våran kortsida, den är stor på riktigt, kompis.
Om man kollar lite grann på matchen när jag haft senaste åren. Jag vill bara fråga, City mot Spurs, är det den matchen du har högst puls i ditt liv?
Alltså den...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Champions League-kvarten som vi vinner på stopptid, den är ju där uppe. Men nej, alltså det är ju Ajax borta. Vad fan, avgör i 95 minuten.
Lucas Moura.
Alltså det är den sista, det var 5 minuters stopptid. Lucas Moura skjuter in 3-2, 94-59. Tottenham går till Champions League-final.
Helt ofattbart.
Ja, det är lite
Cloud
så.
Cloud 9.
Ja, men 100%. Och jag låtsas ju som att sen spelar det ingen roll att vi inte vann finalen. Det har viss betydelse.
Ja, det finns ju det där klassiska om att du gick och träffade psykolog där efteråt.
Ja, jo, det var lite halvmedial gimmick. Jag gick in för att träffa psykolog för att det kunde vara kul att göra så Aftonbladet grej av det. Men det fanns en sanning i att jag på allvar var rädd för matchen. Att jag var rädd för vad som skulle kunna hända. Och just när vi förlorar på ett mål efter 94-59 reser jag mig någonsin igen. Nu blev det inte så. Nu blev det straff som var fel. Det blev 20 sekunder istället. Och ja, det reste jag mig trots allt halvdant från.
Vi snackade om det innan i en liten TikTok-intervju. Vi tar det här med dig också. När jag tänker på Spurs nu, och nu har jag fått lite insight med Bergvallen då. Jag ser en framtidsklubb ändå, måste säga, som har bra visioner, bra infrastruktur, bra tränare, fin trupp med unga spelare. Och nu har ni just fått in en svensk som Lukas Bergvall, som då kommer att addera på Kulusevski. Och sen på damsidan har vi också flera svenskar. Svenskklubben, framtiden, är det allt jag säger här? Håller du med? Får du samma känsla som supporter till Spurs?
I grund och botten gör jag det, och jag tror att hade framtiden just bara styrts av att ja, men man har sin sportsliga verksamhet, man har de pengar man drar in runt matcher och på sponsorskap, ja vad fan, då hade det kunnat räcka mer eller mindre hur långt som helst. Men nu är det ju inte så, och det är fortfarande så att ska du verkligen liksom vinna något stort, och framförallt gå från en lite lägre punkt till att vinna något stort, då är det Saudi-pengar, och vi har inga Saudi-pengar. Mm. Och därför tror jag fortfarande att vi kommer stanna ett eller två steg nedanför.
Mm. Vad tycker du om Bergvall?
Alltså, nej men, han ska spela för Tottenham, alltså älskar jag honom. Och det jag sett under framförallt det senaste halvåret har ju indikerat att han verkligen har tagit stora kliv på ganska få månader. Så enorm potential, ser fram emot att följa honom. Så känner jag inte honom som jag uppfattar som att du
gör. Det kanske är han som är den saknande biten istället för Vitinha i mitt bygge.
Kan han etablera sig, tror du? Alltså, bara prediction-mässigt nu, det är svårt att lägga den. Men...
Det är ju orimligt att en 18-åring med ett års erfarenhet av Europas 24:e bästa liga ska gå rakt in och lyfta en klubb med topp 4 ambitioner i Premier League. Men det verkar vara en sån kille som inte riktigt bryr sig om vad som är orimligt och vad som inte är. Mm. Så ifall någon ska kunna komma in och bara vända upp och ner på det som borde vara liksom en logisk karriärsplanering. Ja, men vi tar ett år på lån, sen kanske ett år där du får några inhopp i cuperna, och sen år tre ska du in i laget. Ja, men är det någon som ska vända upp och ner på det, så kanske det är Lukas Bergvall.
Ja, nej, vi ska gå vidare.
Vi har ju några fler här nu.
Jag har många ämnen också, vi måste gå vidare.
Jag var ju gjorde lite research kring det. Då rycker det kom in på en flashback-tråd av allting.
Åh herregud, och håll dig god.
Nej, men jag måste ju bara faktachecka det här. På flashback så stod det att du har fått skrivit ett, i gymnasiet skrev du 2,0 på högskoleprovet.
Ja, det kan jag tyvärr då dementera. Men det var för att jag skrev bra på högskoleprovet, jag skrev bra tidigt. Jag skrev högskoleprovet när jag gick i nian. Oj. Och när jag hade gjort det så fattade jag att det kvittar vad jag gör i klassrummet här efter, för jag kommer aldrig få betyg som på något sätt kommer vara bättre än det här. Så det fick ju konstigt att jag typ la ner gymnasiet.
Jävlar vad skönt.
Ja, så grejen, det som jag försvarar mig med, det var att jag snarare än att bara gå hem och spela datorspel gick hem och gjorde kreativa saker. Jag gjorde min musiktidning, jag jobbade som frilansjournalist, jag gjorde bara andra grejer än att liksom engagera mig skitmycket i religionen på skolan. Så jag bockade av godkänt i mina kärnämnen och sen levde jag på högskoleprovet och sen investerade jag min tid i annat. Och det var på det hela ganska lyckat. Sen ångrar jag att jag var ung och dum i huvudet och inte fattade att man borde ha lärt sig fler språk och sådär. Men ja, så var det då.
Ja, sen har vi en till också.
Vi har ju guldklippet på när du sitter och resonerar om favoritchipsen.
Har jag gjort det också?
Ja, när du satt och resonerade.
Alltså grejen är, för jag är en son som är i tonåren nu. Och själv har jag inte TikTok, 14. Men han kommer ibland och liksom, senast i förrgår var det, här är någon jävel som imiterar. Och då var det någon som satt och skulle göra en imitation kring någon energidricker och vad
men
fan
han,
det var.
Han har ju blivit rätt stor, han som gör det på TikTok.
Det jag tyckte väl han var svajig om jag ska vara sån.
Det är inte 100%.
Men just att jag vet inte vad som finns på TikTok.
Men vi har fått, det var under någon deadline day som du satt och resonerade om dina favoritchips. Och till slut kom du fram till att det var grillchips.
Nej, det stämmer inte.
Jag tror att det var grillchips du kom fram till.
Ja, men då måste jag haft några jävla psykos just då. För det kommer alltid vara dill och gräslök.
Ja, då kanske det var dill och gräslök.
Det kan vara så här
style. Då är ju min fråga, kan du resonera kring till vilken som är favoritläsken fram till det?
Läsken? Ja, men det, kan, alltså, det är ju faktiskt en ideologisk fråga. För vi har inte mycket i Malmberget där jag kommer ifrån. Numera finns ju inte ens samhället kvar. Men vi producerade läsk. Vi uppfann portellon, som nu är jävligt obskyr läsk, men som fortfarande finns i vissa backar på undanskymda lågprisvaruhus. Så det är portello.
Så portello är läsken.
Det fanns en bok hemifrån som hette "Än kan man köpa en portello på sporthallsfiket?" Och det indikerar liksom att så länge man kan göra det, då finns Malmberget kvar. Nu kan man inte längre göra det. Nu är Malmberget borta. Men portellon finns där ute.
Check it out. Jag har ju redan gått in på det här, för jag kunde inte hålla mig. Men jag känner att jag måste ha det nästan inspelat här, så att det finns. För jag har ju redan stort fan av When We Were Kings. Så jag har ju försökt pusha på här nu innan på ett 2007 Milan-avsnitt eller ett kaka-avsnitt. Så jag måste ju bara ta upp
få
det
här,
så att det finns på video här. Jag att det måste göras ett sånt avsnitt.
Vi får se. Det är vad du får på video. Ja,
kom fortsätta
vänta. Vi får se. Det är många förfrågningar jag kan bara ana med. Hörrni, jag vill prata om några ämnen ändå. Vi har ju EM i sommar. Vem tror du vinner EM?
Jag tror att Frankrike vinner EM.
Allt annat än England.
Det är bra så.
England, jag ska inte säga att det är the Spurs of the national teams, men det finns ju absolut den där stannar alltid ett steg nedanför bucklan känslan kring England.
Jag håller med dig.
De får ju inte vinna.
Ja, men det blir ju alltså, när jag var liten, just därför att jag växte upp med engelsk fotboll, så höll jag jättemycket på det engelska landslaget. Det gör jag inte riktigt längre, men jag skulle någon gång i mitt liv vilja se dem vinna en buckla. Var på Wembley senast när de fuckade upp mot Italien och tappade på straffar.
Jävla underbart.
För- och nackdelar med det, men det är väl liksom, det är ju England, Spanien, Tyskland, Frankrike.
Regerande mästarna.
Nej, men kolla tyst på honom.
Regerande mästarna.
Kan inte se det.
Nej, jag har
kunde
ingen
du inte se innan
det
förra EM heller?
Som jag kunde se det lite
jo,
mer då.
Jo, Bonucci, Chiellini, det fanns någon känsla. Nej,
alltså, vi satt igår och såg Scamacca göra målen på Anfield. Ja. Och det var imponerande.
Och vi såg ju en nia där.
Är det Scamacca som ska in? Ska Retegui spela? Det du
det håller ej.
Kiesa steppar upp i EM-tävlingen.
Han var bra som fan senast, Kiesa.
Ja, Kiesa är bra.
Jag håller inte Italien som
ingen gör det förutom Dante.
Särskilt trolig semifinalkandidaten.
Nej, men de ligger ju i grupp där med Spanien och Kroatien och Albanien. Det är en tuff grupp.
Tuff grupp. Så är ni klara ut i den. Sveriges nya förbundskapten, Jon Dahl. Jag vill få din åsikt kring när det är ett nytänkt offensiv fotboll han vill spela. Vi har en nytändning här, en ny generation, en ny era. Vad tror du? Kommer det här bli bra?
Jag hoppas verkligen det, men jag är inte säker. För jag tror väl inte egentligen att huvudproblemet är ifall vi lutar oss lite mer framåt eller inte. Huvudproblemet är att vi just nu inte har något mittbackspar som funkar och inte något inne mittfält som funkar. Har du inte det, spelar det inte jättestor roll ifall du lutar dig framåt eller vem som står och pekar på sidan. Så ja, Isak Hien, han är med och håller nollan på Anfield igår. Borde kunna utvecklas, men det är något annat att spela en treback jämfört med en
Isak Hien igår i och för sig. Han vann ju fyra
dueller,
han vann 4 av 4 huvuddueller, noll på golvet.
Ja, det är sjukt.
Nej, han hade några situationer där det inte alls såg bra ut, men det är samma där, alltså Hugo Larsson och Kajost framför, man tycker det borde kunna bli bra, men än är det inte bra. Hugo Larsson har inte spelat tävlingsfotboll för landslaget. Kajost har ju ärligt talat fått ganska många chanser utan att det har funkat något vidare. Så det måste liksom falla på plats. Vi måste antingen få fram någon ny Lukas Bergvall eller få det att funka bättre just de liksom delarna av planen.
Men vi har John Melberg som kommer och vi har några. Men
hur går det för Melberg i Österrike?
Jag har hört att han fick en skada i början av säsongen, fick jag höra. Men det ska vara på bra, han gör en fin säsong nu.
Red Bull Salzburgs farmarlag. Apropå klubbar som man kanske inte lever och dör för.
Haaland har ju ändå växt fram därifrån.
Det finns några. Det är som har dålig spelarutveckling. Det är inte mitt problem.
Nej, men jag menar, det kanske kan vara bra ändå för framtiden.
Ja, jag håller med dig.
Hur skulle du ställa upp svenska landslaget?
Hur ställer du upp svenska landslaget?
Nej, alltså det är det som är kruxet, att jag kan inte heller trolla. Jag kan inte göra saker som ingen annan har tänkt på. Utan så här, okej, nu ska jag få Hien och Victor Lindelöf att fungera. Hur fan går det till? Mm. Och sen är instinkten, så ska man ha Emil Holm på ena kanten, Gabriel Gudmundsson på andra. Alltså det är två ganska offensiva wingbacks snarare än traditionella ytterbackar. Har du ett mittbackspar som inte riktigt sitter, två ytterbackar som är dunder offensiva och så två oerfarna inne mittfältare. Den balansen kommer du inte åka ner till Portugal och ta särskilt många poäng.
Vem har du i mål då?
I mål Robin Olsen fortfarande.
Du kör i Robin Olsen.
Ja, det måste man göra.
Och om vi kollar lite offensivt då, hur ställer du upp där? Vi har ju Jökres, såklart Isak och Kulusevski, men hur ställer du upp då? Vi har någon som kanske Elanga?
Jag tog ut något lag just inför första landskampen och då var det ändå, jag får köra Kajost och Hugo Larsson på inne mitt, för det borde bli bra på sikt. Dejan till höger, Isak och Foppa beroende lite på vem du vill ha i mitten, vem du vill ha från vänster, och Gökeres på topp. Alltså det är väl där vi måste lägga oss. Elanga går jävligt bra i Nottingham och det är möjligt han går väl in och kanske tar Emil Forsbergs plats över tid. Forsberg har flyttat till USA, han är 34 eller något vid nästa mästerskap. Så det kommer väl ske. Men just nu är det ändå där jag landar.
Du landar där. Vi ska snacka om dig nu, Erik. Vi vet lite grann. Du gör ju så himla mycket. Du har fotbollsresan, du är expert, du skriver böcker, du har en podcast. Hur motiverar du till att jobba så hårt som du gör varje dag?
Men någonstans så var det ju alltid pojkdrömmen att på något sätt hålla på med fotboll. Tvingades tidigt acceptera att det blir nog inget med spelarkarriären. Det fattade jag dess bättre i tid. Det fattade jag när jag liksom inte var i närheten av Halmstadsläger.
Ja, just det. Pinar.
Ja, exakt. Jag brukar göra den referensen att jag spelade som den bortglömda sydafrikanen Steven Pinar. Men jag fattade tidigare att jag kommer inte kunna bli spelare. Hur fan ska jag då liksom kunna leva med fotbollen istället? Ja, men då blev det här med journalistiken och det spåret. Och när jag började med det, då var ju svensk sportjournalistik väldigt torf.
Hur var det? Berätta, jag har ingen aning.
Tre sidor längst bak i en papperstidning som egentligen bara innehöll referat om matchen som spelades igår. AIK tog en seger mot Halmstad bollklubb, 2-0 på Råsunda, skönt att göra mål, säger Pascal Simpson. Och sen är det en beskrivning av vad som hände i matchen. Alltså, det var
inte fanns inget mer än så liksom, det var ju rätt torrt liksom.
Ja, väldigt torftigt, liksom inget kul, inget spännande. Och att jämföra det med hur det är nu. Mm. Och de möjligheter jag har fått. Fan, jag har fått chansen att åka iväg till Elfenbenskusten och se afrikanska mästerskapen och göra någon konstig typ av tv från det. Och liksom, den tanken fanns inte. Så på många sätt är det jag har fått möjligheten att göra, det är mycket bättre än min pojkdöm. Min pojkdöm var att skriva det där referatet om AIK Halmstad, för det var ändå fotboll. Och sen blev det någonting som var 8 gånger roligare än så. Och jag har alltid haft den där känslan inom mig att fan, har jag nu lyckats få den möjligheten? Det är någonstans min skyldighet gentemot mitt 11-åriga jag att i alla fall ta den på allvar och göra så mycket som det går att göra av det. Det vore nog svek att liksom bara glida in på bakhjulet och sen inte anstränga sig när så jävla mycket har blivit så kul och så bra.
Nej, det är imponerande. Alltså, du är ju en förebild både för mig och alla, för dig också. Du är stort fan själv, Dante. Att se liksom allt du gör, och vi har ju sett, jag tror alla som där hemma har ju växt upp med dig i Premier League-studion, Champions League-studion när vi var yngre.
Ja, det är sjukt att höra.
Eller vad så du vet.
Nej, men det största idol, sveket liksom. Det är ju när man såg hur Premier League-studion egentligen ser ut när det är inspelning, att den inte ser ut
green,
som
det var
det var inte alltid så. Det är den nya studion som nu kanske är 4 år gammal, så jävla ny är den inte. Men innan det var det inte bara ett helt grönt rum. Då såg det i alla fall lite lite roligare ut.
Det värmer hjärtat.
Du kom för sent, du missade festen.
Vi missade det. Du har varit, vi har satt sedan 2010, det är 14 år nu.
Det är sjukt, det är också.
Det känns, har tiden gått snabbt i den där studion?
Både och, alltså det är liksom, jag tycker nästan allt är så. Att å ena sidan känns det som att det var igår och å andra sidan känns det som stenåldern. Det är svårt att få ihop tidsperspektiven. Men det är bara att konstatera att det är lång tid och just de jag växte upp med så är tips extra på 80-talet. De satt inte i 14 år och det känns rätt skruvat att tänka tillbaka på att de gubbarna som jag växte upp med, att de hängde inte i lika länge som jag nu har hängt i. Och det finns ju ingen annan på Viasat som har varit med lika länge bland dem ni ser i bild.
Liksom. Det finns ingen annan som ska in och ta din bild i plats.
Nej,
där.
Ingen ska röra dig. Alltså.
Vi får se. Liksom, Viaplays långsiktiga framtid är vi många som undrar.
Vi kan tänka mig det, vad som händer framöver.
Vi ska bevara dig i en fotbollsstudio i alla fall. Det är en sak som är säker.
Vi är inte oroliga över det i alla fall. Jag vill bara höra din åsikt om nyjournalismen som vi har lite grann. Jag, det vi sportat, känner med TikTok-världen. Inte något jättenytt kanske, men det är lite annorlunda med snabbare tempo och lite annan typ av hur ska man säga, analys av nyheter. Vad är din åsikt kring det?
Att jag är för utveckling, för förändring, för framtid. Som jag sa när du liksom ändå frågade om jag ville komma hit, att fan, man ska alltid öppna när framtiden knackar på dörren. För ja, men jag vet hur det var förut, jag vet hur det var på 1980-talet, 1990-talet. Svintråkig sportjournalistik. Sen har det hänt tusen saker och det har funnits anledning att problematisera mycket. Och vi kan sitta och ha en lång diskussion om vad är journalistik, vad är content,
exakt,
vad
drar
man gränserna. Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att det händer saker och att det är kul och att unga entusiasmeras, att unga inspireras, tycker det är roligt med fotboll, liksom blir förälskade, hittar sin väg in genom klubbar, arenor, lag ut i världen. Det har varit mitt liv. Det önskar jag att unga människor också kan få ta del av. Jag är helt övertygad om att du inspirerar folk och ger dem den chansen. Och därför är det bra. Det är jättebra.
Ja, men kul att höra. Nej, men tack för att Lord, vi bara inte Anders fråga vad det är som har skrivit upp den.
Jag tyckte det var intressant synhåll ändå att få på det.
Har du någon till fråga du vill
ställa? Jag har en till. Jag har inte varit lika... Min karta har lite mer fläckar än din, kan man säga, på fotboll. Men jag skulle vilja... Just jag är intresserad med väldigt mycket om vart det finns fotbolls, liksom, nivån, fansen, ljudnivå. Och undrar, du har ändå varit väldigt många ställen. Vart har du blivit mest imponerad av fansen i en arena? Liksom, och vad har liksom tagit dig till gåshud?
Enkelt svar, ja. Marocko.
Ja, det är det.
Och det är också kul för att det är kul för att det är här och nu. Mm. Det är inte så att ni skulle ha varit med på 80-talet när engelska arenor bara bestod av ståplatser. Utan det är här och nu. Mm. Marocko just nu... Ja, det är en diskussion om, är det egentligen ännu bättre i Argentina och är det verkligen... Ja, men det är de två liksom. Mm. Marocko och Argentina, bäst läktare i världen. Och Marocko är ju inte så svåråtkomligt. Alltså, nej. Du flyger till Marocko snabbare än du flyger till Kanarieöarna. Du kommer in på matcherna ifall du har lite ihärdighet och tålamod. Och du står då inför en upplevelse som inte liknar någonting annat. Jag har varit med om under 30-40 år av att åka runt i världen och se på fotboll. Och det är hela paketet, det är liksom... Femstegs tifon, missar inte en jävla ruta. Det är 10 minuter sång, jag sätter vart enda ord. 40 000 sjunger varje rad av varje sång. Det är pyro för de som gillar den grejen. Det är dels en känsla av att ja, men så här var det förr. Det är ju inte en massa loger och sånt. Nej. Utan det är ju betong på läktarna. Men det är också en där känsla av att det ändå händer här och nu. Jag tror främst man ska passa på, för sen ska man VM i Marocko, då kommer man bygga nya arenor, då blir det något annat.
Casablanca-derbyt
är nummer ett. Sen är det ju också det att det inte bara det, alltså Serbien nu för tiden, det är ju bara Röda Stjärnan, Partizan. Spelar du en vanlig ligamatch är det ingenting. Men Marocko har du många klubbar, många städer, Tanger, Rabat, kan åka ner till Lilla Safi. Det är otroligt.
Så Marocko är destinationen?
Jag rekommenderar det till alla. Ja, det och det är en varm och stark rekommendation.
Ja, ah, härligt. Nej, kul att höra. Jag har en sista fråga. Jag träffade på Svennis i början av veckan. Jag intervjuade han. Det ändå, vi vet ju allt vad han går igenom som är otroligt tragiskt. Vad är din, när jag säger Svennis, vad tänker du på då?
Då tänker jag ju på den största fotbollstränare vi någonsin haft. Vi pratade lite innan inspelningen om Zlatan som är den största fotbollsspelare vi haft. Svennis är den största tränare, den största liksom ambassadör och världsman vi haft i sidlinjen. För det ska vi komma ihåg att när han åker från Torsby till Göteborg och vidare ut till Lissabon, då bryter han en ny mark. Och då är han ju en liten försiktig värmlänning som kanske inte har någon Mourinho-karisma, men som har en väldigt tydlig idé kring hur man spelar effektiv fotboll. Och så kommer han ju att accepteras. Han blev inte en konstig gubbe från skogarna i norr, utan han blev den där mannen som visste saker om fotboll, som gav honom respekt i Portugal och Lissabon, i Italien, i Rom, i Genoa, i Rom igen, både på blåa och röda sidan och sen i England. Så han har gjort en sån oerhört stark karriär, och det har varit så mycket värt både för liksom svenska tränare, svensk fotboll i allmänhet, men också den svenska nationen. Det var ju verkligen några år runt millennieskiftet. Du åker ner till Medelhavet, Italien, Portugal, till och med Spanien. Exakt, Sverige. Eriksson. Mr. Eriksson. Ja, sen kom det senare Sverige. Zlatan Ibrahimovic.
Italienska ligan var ju också så jävla bra då.
Exakt.
Man märkte ju vilket avtryck han ändå hade där i Lazio just nu när de gjorde... skickade in hela gamla spelartruppen från Scudetto-laget, kom in och skickade hälsningar. Det var ju hyllningar.
Igår gjorde de exakt samma sak i Lissabon på Benficas arena. Alla spelare från 80-talet sluter upp mangrant och hela arenan bara står upp. Så ett otroligt avtryck han har gjort. Och det är ju speciellt att han någonstans är så väldigt, väldigt svensk i hela sitt sätt att vara. En försiktig, försynt herre från Torsby, och han tar över hela världen. Det går på det sättet också.
Kämpa på, Svennis. Vi 100%. Avslutar med det, och vilka fina ord, Erik. Du, vi ska gå vidare till Dantes quiz, hörni. Vi kör. Är du redo?
Jag är redo.
Erik, är du redo?
Alltså, jag ska svara på quizfrågor. Oerhört obehagligt. Det kommer gå till helvete.
Oerhört obehagligt. Dags för quiz. Nu kör vi. När avsnittet så frågade Dante: ska du verkligen göra en quiz på Erik Niva? Det här kommer inte gå bra, Dante. Dante sa: jo, jag vill försöka. Dante kör.
Jag har då tagit ut olika typer av elvor i signifikanta matcher för Tottenham.
Okej.
Och så tänker jag, jag har inte satt någon gräns här, för jag vet själv att på svårnivån så skulle inte jag sätta en gubbe här.
Man glömmer för mycket.
Men vi kan väl isa oss in och se ungefär vart du ligger, för jag tror att på lättnivån, så sett till din standard, så tror jag att du prickar ändå en... jag blir nöjd med 7. Okay. 7 av 11. Och då har vi ju första säsongen Pochettino, som du värnade om innan. Det låg det glatt till med Pochettino. I ligacupfinalen mot Chelsea 14-15. Förlust. 15.
Ja, den matchen är jag ju på.
Och då ska vi ha startelvan då, alltså.
Okej, får jag se också.
Loris i målet. Jag minns att Dyer spelade. Han stångades mot Drogba.
Ja.
Alltså det är ju mycket det unga lag. Jag kan ta en typ 11 från den säsongen. Och det är ju liksom Kane, och så är det Christian Eriksen, och det är ju faktiskt Ryan Mason och Nabil Bentaleb som sitter på inne mitt. Andros Townsend spelar ju väldigt mycket, så han borde rimligen spela den matchen också.
Stämmer.
Då ska vi tänka mer. Fartongen spelar väl bredvid Dyer, förutsatt.
Hur många har nu? Åtta nu. 8 av 11.
Ja, ytterbackarna är kvar. Han är bara 8, borde han 9 eller på sig. Vilka spelar?
Vilka säger, han har ytterbackarna kvar
och ytterbackarna i mitten.
Alltså grejen, jag minns ju när han kom, och då var det de odugliga jävla Kyle Naughton. Kyle Walker spelar ju högerback.
Ja, klart.
Spelade Danny Rose vänsterback redan då, eller hade vi någon jävla interimsituation? Jag befarar att inte är Danny Rose, men det kan inte vara Kyle Naughton. Men jag säger Danny Rose, för att
det stämmer. Hallå, vad fan?
Han har en kvar.
En kvar.
På höger mitt.
Nej, vänster
mitt. Just Andros spelar höger. Mm. Vänster mittfält. Eriksson spelar. Han har vi där.
En ifrån. Det är helt sjukt. Vad är det för jävla katalog den här versionen är? Det är en jävla bibliotek av kunskap.
Alltså, jag tar vad när du säger Nasser Chadli.
Ja, det är korrekt.
Det är korrekt. Det är helt jävla galen. Helt ärligt. Alltså.
Nu, där är ni lite snälla, för jag hade blivit kvar ett tag och funderat om det är när det inte är Chadli.
Han kan alltid köra till.
Nu jobbar vi in oss på medelnivån här.
Aha.
Och då jobbar vi... Det här är ändå din tidpunkt där du säger att du ändå är i början på din... Ja, det är en bit in på din Tottenham... Då har vi FA-cupfinalvinsten mot Nottingham Forest 91.
Herregud. Torstvätt i mål. Är det Viking?
Vänta, Torstvätt i mål.
Och vi tar de säkra korten. Liksom. Gary Mabbutt, kapten, mitt försvaret.
Ja.
Gassa startar ju. Sen sparkar han sönder både Gary Charles och sig själv efter bara några minuter.
Ja, han blir utbytt efter 17.
Ja, där rök ju hans karriär, mer eller mindre. Gary Lineker på topp såklart. Ja. Och sen får vi bara ticka lite av de spelarna som var med och påverkade där. Spela Paul Allen från start.
Yes.
Ja, det var goda nyheter. Spela Vinny Samways från start.
Yes, vänster mitt.
Det var också goda nyheter.
Han är helt sjuk. Vad är det här för person?
Nu ska vi tänka backarna med. Alltså, vi har, ni ska, jag ska bara slänga ur med tre namn. Som jag, ni får inte... Steve Sedgley, Pat van den Howe och David Howells. Är några av dem
du har två
spel.
Rätt av dem.
Det är nog fan van den Howe och Howells, eller är det van den Howe och Sedgley?
Nej, det, du vet vad, det är alla tre som är rätt.
Det är det.
Alla tre är med. Pat van den Howe, Steve Sedgley och David Howells.
Okay.
Hur många har nu, Nadde? Nio, så du har, vänta du. Vem,
jag måste kolla vilka namn som är kvar här.
9 av 11 på en jävla...
Alltså garanterat var ju Paul Walsh sub. Han kom inte in från start, kan
ja, Paul
tänka
Walsh
mig.
Kom in.
Ja, exakt, men han startade inte.
Han bytte ut Sandwich.
Ja, och bra bytte.
Han hade du nämnt, han hade du nämnt.
Ja, ja. Ja, Sandwich hade jag nämnt, exakt. Ja. Det var ju otroligt när vi skickade ner Vinny Sandwich till spansk fotboll och...
Det är svårt för mig, Dante, för jag har ingen aning med
vem alltså, någon jag här. Jag ser det här som absolut godkänt, men jag kan nämna igenom 11.
Ja, vänta, jag lägger mig bara 5 sekunder till, ska jag tänka.
Kolla, han kliar på oss alltid.
Ja, men jag ska ju ha den.
Jag tror inte du har nämnt vänsterbacken.
Nej, det beror lite på. Jo, nej, det är för tidigt för Justin Edinburgh. Det är väl... Nej, det är fan Justin Edinburgh.
Ja, det är fan
en Edinburgh som
kvarnande.
Sorgligt gick bort alldeles efter Champions League-finalen 2019.
Det är svårt att inte också rätta här, för det kan ingen spela.
Vad har du för position?
Och det är det, du har ju försvaret.
Ja, hela backen. Ja, vi spelar
sedan. Målet, han sagt
målet. Ja, Erik Torstvedt.
Ja, exakt.
Min gode vän Erik Torstvedt.
Jag tror att det...
Mittfältet då?
Det kan mycket väjligt vara att jag missade den och att du har satt i hela laget här. Ja. Det är Torstvedt i mål. Ja. Edinburgh i ytterback. Sen har vi Van der Auw. Steve Sedgley. David Howells.
Det är kinesiska.
Gary Mabbutt. Paul Stewart.
Paul Stewart, nej, hade jag inte nämnt. Det hade jag gjort, för han gjorde mål.
Okay,
så honom hade jag tagit. Okay.
Nej, det är helt sanslöst.
Vi har svår nivå här nu.
Alltså, han sätter 11 två gånger om. Vad är det här?
Nu har vi jobbat tillbaka, för jag tänkte ändå att vi behöver belysa lite att Tottenham ändå har vunnit troféer.
Ska du tillbaka till 60-talet, för då är det klart.
Ja, det har jag jobbat för svårt här.
Ja, det kommer jag inte ha mycket.
Testa.
För jag tänkte, jag har inte ens hört här nästan. Så det, jag tänkte, nu jobbar vi kanske tre svar som kanske är godkänt ens. Det är ju överklass då. Men så, då har vi vinnarkuppen emot Atletico 1963. Då England blev det första laget att vinna en europeisk trofé.
Ta det en här, du är galen.
Är det sjukt att du tagit dubbellaget 61?
Det var ju den jag var inne på. För jag bara, nej, den här har han fått frågan om. För att det var första att göra dubbel. Jag måste få upp den här nu.
Har du någon här?
Jag får slänga lite namn bara. 63, Jimmy Greaves har inte hunnit komma.
Nu får du sluta. Jimmy Greaves är där.
Han har hunnit komma.
Då har vi en.
Okej, vad fan, Danny Blanchflower, var han där?
Två, han var kapten.
Dave McKay var för tidigt, han har inte hunnit komma. Nu ska vi tänka vad vi mer har. Martin Peters har inte hunnit komma. Han är kvar någon annanstans. Cliff Jones har hunnit sluta väl, eller Cliff Jones med?
Cliff Jones är med.
Cliff Jones
tre.
Är med.
Fan, det var Cliff Jones är med. Det vet ju alla om. Det är John också. Cliff Jones är med.
Du har klarat godkänt och nu vill fortsätta.
Det är klart att man borde ha mer än så. Men det ni är ett rappt program och jag kommer sitta och stöna oja mig och våndas i 6 minuter till. Ska vi fundera? Vad fan kan vi mer ha? Borde ha vem som stod i mål.
Men ska jag ge en ledtråd där? Vi har en skotte i mål.
Skotte i mål, det är inte en jättestark ledtråd för mig. Alltså. Varför drar det så ska jag säga vilka jag borde. Vilka hade haft chans att kunna.
Bill Brown i mål.
Ja, det hade jag inte tagit.
Vi har Peter Baker.
Hade jag inte tagit.
Maurice Norman.
Möjligen, det är ändå ett namn jag kan.
Ron Henry.
Nej.
Sen har vi Danny Blanchflower. Tony Marchi. John White.
Ja, John White.
Cliff Jones.
Ja, det är ändå the big
Jimmy
one.
Greaves.
Ja, oh, John White.
Bobby Smith och Terry Dyson.
Ja, nej, det är faktiskt inte ett sådär supernamnkunnigt lag. Det är inte det mest karismatiska vi har haft. Och jag skäms inte ögonen nu.
Det ska du verkligen inte göra.
Men jag tycker att den här skulle du ju rappa fram i quizen på When We Were Kings. Kan du ta fram och visa att du faktiskt kan svara på de här?
Ja, nej, Håkan har ju någon gång gjort den att försökt vända grejer tillbaks mot mig. Och det är ändå liksom kunna slingra mig ur hyfsat. Men det är så med quiz att jag känner ju alltid just att ja, en gång i tiden kunde man sånt där. Nej, men sen har man glömt det.
Sen är det också det är när man när man sätts i heta stolen här är det ju värre också.
Ja, den här stolen är rätt varm, ska jag säga. Så fort det finns en inspelning igång så är väl stolen varm.
Ja, jag ska säga att det här är brutalt övergodkänt i alla fall.
Jag tror alla det hemma håller med. Det
låg en bra nivå på quizet ändå.
11 av 11, två gånger om och sen sätta var det 3 eller 4 av 11 på ett... När var, vilket år var det?
1963.
Det är ändå 25 stadiga innan jag föddes. Det är 15 stadiga innan jag ska börja kasta så här liksom 1987 frågor på er så ska det.
Testa ingenting ens på mig när det där är otäckt kunskap du har. Erik, tack så jättemycket att du var med oss idag. Fotbollstouchen, säsong 4, avsnitt 8. Det var en ära att ha med dig här idag. Kul att du ville prata om allt möjligt. Det känns som att du har pratat om allt möjligt.
Ja, vi har ju fläckat av lite över hela världen.
Ja, lite världen och allt möjligt. Kul att du var med.
Ja, stort tack att jag fick komma. Ett nöje. Fortsätt framåt och som sagt, fortsätt inspirera och ge unga en känsla av hur stor och spännande fotbollsvärlden verkligen fortsätter vara.
Tack så jättemycket, Erik. Vi avslutar på den goda tonen. Glöm inte också att stötta, det är, stötta Barncancerfonden. Det är idag, hörni. Fotbollsfredag, swisha. Vi ses nästa gång. Han har med.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.